Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian? Hur lever livet i isolering?
Jo, det är perfekt. Fan, älskar livet i isolering. Finns inget att klaga om. Förutom det här att folk håller på att dö och grejer. Det är ju kanske lite tråkigt. Men skulle man ta bort det ur ekvationen hade mitt liv varit fantastiskt just nu. Provade även något som är lite spännande för många lyssnare. Jag provade det här Disney Plus i helgen.
Mm-hmm, just det. Jag tänkte väl nästan att du ser ut som du är en 8-åring.
Jajamensan. Och jag kan ju säga att du har exakt lika tråkigt utbud som jag trodde att du skulle ha. Nej, skämt åsido. Det är ju exakt samma sak som... Eller det lider av exakt samma problem som HBO gör. Du har sett det mesta. Det finns inte så mycket nya saker att kika på.
Nej, det är en ganska välkänd katalog. Det är inte så att de pumpar ut något nytt Disney på så sätt.
Exakt, det är en välkänd katalog. Det är väldigt mycket som när du ser det så bara, haha, fan vad kul. Men sen tänker du efter, vill jag verkligen se det här? Nej, det var en tråkig insikt. Men en positiv grej var att de hade ju alla Simpsons säsonger. Så jag kollade några avsnitt av gamla Simpsons från början på 90-talet. Det var jäkligt nostalgiskt.
Men jag tänker att det fortfarande är väl en ganska bra produkt, framförallt kanske för föräldrar. Alltså det är ju smidigt att ha alla Disney-filmer.
Absolut.
Å andra sidan så är de flesta barn inte så kräsna. Så att jag menar, varför skulle du betala för något extra? Du kan lika gärna då ha Netflix eller någonting och så köra lite Greta Gris eller vad det kan vara för något.
Jo, självklart. Det fyller ju en jättebra funktion på det sättet. Och det kommer vara en jättebra liksom, vapen i deras arsenal. Jag var ju mest pushback på de här CNN-analytikerna, DE-analytikerna som säger att det ska vara Netflix-dödare. Och det kommer det ju aldrig kunna vara. Inte som det är i, liksom, eller i dagens version av det i alla fall. Dessutom är UX-designen, alltså interfacet, hur du agerar med själva plattformen, är sämre. Det är mycket bättre än många andra plattformar, mycket bättre än Viaplay, mycket bättre än HBO. Men det är fortfarande sämre än Netflix. Och det ger ju någon typ av inblick hur svårt det är att bygga en plattform. Även om det känns som det är väldigt enkelt, för det känns som att du bara copy-pastar exakt det som Netflix gör. Och det känns som att de försökt göra det, men det fungerar inte alls lika bra. Många enkla saker som inte fungerar. Du slår mellanslag för pausa. Den reagerar inte alltid. Och massor med sådana här små saker som skapar väldigt mycket friktion i plattformen.
Där håller jag med. Jag hade den insikten när jag testade HBO Nordic första gången. För den är ju helt värdelös, den plattformen, sett till liksom UI. Den fungerar ju inte i princip. De lanserade nu, märkte jag bara häromdagen, att de har lanserat att man faktiskt... När man går in i appen, då ser man nämligen så här, vad har du nyligen tittat på? Och då den serien kanske du följer, då vill man ju som på Netflix se, ja, att klicka här för att se nästa avsnitt. Men nej, de har ju visat att det här var senaste avsnittet du såg.
Ja.
Så du måste fortfarande söka fram serien, leta upp till den säsongen och så klicka på nästa avsnitt. Helt, helt galna grejer. Det har de nu lanserat dock, att nu ser man faktiskt nästa avsnitt. Så det är ju otrolig revolution.
Det är,
men det, där ser man verkligen också tydligt att det går faktiskt att misslyckas med det.
Absolut, och på det sättet är ju Disney Plus, det är ju hästlängder bättre än... än HBO Nordic, men fortfarande Netflix är hästlängder bättre än Disney Plus när det kommer till både UI och UX, som är user interface, user experience.
Om vi ska hålla oss kvar här i gröna ödlan, Magnus Anderssons träsk med bolag, så kan man ju säga att det här är ju lite samma grej som Evolution Gaming också. Alltså som att alla säger att, eller man tänker att, ja, men det är lätt att kopiera Netflix, det är bara trycka lite innehåll, men så visar det sig att nej, det är faktiskt inte så lätt, fast det ser lätt ut. Och det är väl samma sak med Evolution Gaming, vadå, det vill bara filma lite roulettebord så är det klart. Men det är ju uppenbarligen inte, för ingen lyckas slå dem.
Exakt, och det blir ju fördelen när du fokuserar på en sak framför att ha en katalog med massor av olika produkter.
Men, dagens avsnitt då? Jo, för nu är det ju så att börsen har fallit rejält, men vi har fått en rejäl uppåtstuds nu också. Det är väl ganska klassiskt att man har en bear market rally. Vi ska kommentera det faktiskt också lite grann, vad vi tycker och tänker kring det. Men, huvuddelen av avsnittet tänkte vi faktiskt handla om medtech och biotech och allt sånt här, medicinteknik.
Exakt.
Lite för att nu när dammet skingrats, det är ju så precis i början när det verkligen allt bara säljer av, allting liksom... Ja, men säljer av lika mycket, då spelar det ingen roll vad du äger. Allting kommer dö i princip, allting kommer bara försvinna. Men när väl dammet har skingrat som sagt och allt inte bara faller hejdlöst, ja, då börjar det bli lite viktigt att tänka på vad man faktiskt äger. Så därför tänkte vi att det var lite intressant att kika på då medtech och biotech, just för att det är också flera bolag som har stuckit väg rejält. Ja, vi har en lite mer förklaring till det, varför vi tänker kring det när vi väl kommer till det avsnittet. Men det är ändå intressant att se. Vi såg ju Asmia här, vi gick ju upp och var det 20-30% på en dag. Nu idag, ett av bolagen vi skulle prata om gick upp 65% i dag, bara på en enda nyhet som kom ut. Så att, vilket var lite synd då, för det fick vi justera alla siffror och det var ju inte helt plötsligt riktigt lika intressant längre då. Men ja, det är i alla fall en intressant sektor som vi tror kan vara intressant att titta på nu av lite olika anledningar, och det kommer vi prata om. Men vi kommer såklart också prata lite makro och lite om vår marknadssyn just nu, för att det är svårt att inte kommentera på det. Men med det sagt så ska vi väl säga att det här är ingen rådgivning, det är ingen rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys. Och nu Fabian Faransén, så kör vi igång.
Perfekt.
Och först, innan vi går in på det, så vill vi prata lite om vår fantastiska partner Best Secret som återigen är tillbaka. Det här är ju det hemliga modeparadiset där du kan handla med 20-80% rabatt på över 3000 varumärken.
Dessutom är det riktiga kvalitetsmärken inom kläder, inredning och accessoarer.
Mm. Och nu när man sitter isolerad hemma, antingen kan man göra som du Fabian och sitta och kolla på Disney Plus, eller så är det så att man shoppar hem lite grejer, för e-handel är ju klockrent. Du behöver ju inte gå till en fysisk butik, och då är det perfekt att kika in på Best Secret. Och man kanske inte kommer iväg till gymmet på samma sätt, det kanske är lite lätt att trycka i sig lite extra godis som matar hemma, och som sagt kolla på Netflix, Disney Plus eller vad man nu har för någonting. Då tycker vi att man ska kolla in på Best Secrets sportavdelning, för nu till våren så lanseras det massvis av prylar och kläder för utomhusträning. Det är allt från löpning, utegym, golf, fotboll, även en del cykel och sånt dyker upp där också som kan vara perfekt. Så kika in på det, och det är perfekt liksom just nu för att fortsätta hålla formen mellan alla de här Netflix-serierna man glor på.
Ja, eller om man vill fortsätta vara en liten knubbis, så kan man ju helt enkelt gå in och passa på att kika på övergångsjackorna som precis lanseras. Märken som Adidas, Calvin Klein, Hugo Boss och mycket, mycket mer.
Precis. Jag köpte faktiskt en dunjacka, en lätt dunjacka. Det tycker jag är klockrent i det här vädret nu när det verkar pendla från. Det är full sol men det är samtidigt nollgradigt. Vi har till och med en kort snöstorm häromdagen. Men dessutom en liten bonus är att man just nu kör en påskäggsjakt där man också gömt 15 stycken överraskningar på sajten. Så in och kika på bestsecret.se. Och för att komma in om ni inte redan har access, ja, hur gör man då Fabian?
Ja, man måste ju bli inbjuden för att se de här otroliga priserna. Och det blir ni genom att gå in på bestsecret.se/marketmakers. Medlemskapet är ju självklart kostnadsfritt, men platserna är begränsade. Som vi sagt tidigare, det är slut i Tyskland. Inte slut i Sverige än, men det kan vara så att det är det relativt snart. Så gå in och haffa en plats.
Ja, och bestsecret.se/marketmakers, eller så klickar ni på länken i avsnittsbeskrivningen. Det är också ett enkelt sätt att göra på. Så vi säger stort, stort tack till Best Secret. Ja, och vi måste väl faktiskt göra det. Vi måste ju ändå kommentera lite kring den här månaden överlag. Nu är det ju faktiskt dags för någon form av månadsslut här. Det är 31 mars när vi spelar in det här. Som sagt, vi spelar in på tisdagar. Det släpps ju då 2 april, så det här är inget aprilskämt. Och vi har ju haft en rätt tuff månad, men vi har nu fått en väldigt hyfsad återhämtning. Jag såg S&P 500 har väl studsat 20-25% från botten någonting. Vi tror ju att det beror mycket på de anledningar vi tog upp förra veckan. Dels är det en klassisk bear market, det vill säga har du någonting som är tillräckligt översålt så kommer det till slut köpas sig upp igen. Spänner ut gummiband tillräckligt hårt så kommer det smälla tillbaks. Men dessutom har haft ganska stora köpflöden från fonder, eller framförallt pensionsfonder då, som ska rebalansera portföljerna. Men den är lite intressant, för nu har jag sett här på Twitter i dagarna att det faktiskt var någon här, till exempel pensionsfond i Kalifornien, som ställde in sina ombalansering. De struntar ju att köpa aktier. Varför vet jag inte riktigt, kanske för att de då är rädda för marknadsklimatet, för hög volatilitet eller någonting annat. Men så att det är lite oroväckande utveckling, att skulle de här fonderna inte göra det här, ja då har den här liksom frontrunningen på det att folk har köpt upp det på grund av det kanske varit helt missriktad då. Och sen så såg jag också faktiskt en rätt intressant graf nu här på hur stor andel av köptrycket som kommer från återköp av bolag som köper tillbaka sina egna aktier, i alla fall i USA då. Och som vi har pratat, det har vi varit inne på jättemånga gånger på det, men det är ju ett enormt, alltså det är verkligen 3-4 gånger så stort som i princip alla andra faktorer. Och nu är det ju så att det är flera företag som ställer in, precis som att vi i Sverige har många som ställer in utdelningar, så det är många i USA som ställer in utdelningar men också sina återköp, vilket gör att det kommer bli ett mycket minskat köptryck på börsen helt enkelt.
Absolut, och det är inte bara har du sett rally på börsen, du har även sett ett extremt fall i VIX. Har du suttit och hållit puts eller någonting så har det blivit totalt destroyed. Värdet på dem har ju fallit otroligt mycket senaste veckan. Och det är, men det är fortfarande dyrt. VIXen är fortfarande väldigt högt, ligger väl på runt 50. Men det är otroligt intressant. Kikade tidigare, nu i en tunna crude, alltså en typ av olja i Kanada. Det är ju billigare att köpa en sån än att gå och köpa en pint på pubben. Vilket, det är helt otroligt liksom. Och för kanadensernas ekonomi som är helt beroende av olja är det otroligt läskigt. Lägg därtill på att du såg i januari såg det en spike för kanadensiska banker i deras non-performing loans, alltså lån som inte betalades på i januari och man inte förväntar sig få tillbakabetalningar. Nu lägger det till oljan som har fullständigt kraschat och att låneförluster redan innan har varit mycket större än de reserves man håller. Så det lägger ju upp till att Kanada är extremt redo för att smälla av.
Ja, men lägg till där också att i USA, vi har ju pratat mycket om det med junk bonds och high yield bonds, alltså olika typer av ganska riskfyllda obligationer. Ja, det är ju en jättestor bubbla, eller kan bli ett väldigt, väldigt stort problem. Och en stor del, i alla fall de amerikanska liksom, high yield obligationerna, det är ju från olika typer av oljebolag, framförallt mycket shale olja då. Och de drabbas ju också av de här låga priserna.
Ja, för de har ju någon typ av, måste ju ha en bottenpris på typ $30 för att det ska gå runt. Så det kommer antagligen se jävligt mycket konk där. Men på tal om junk bonds, det var ju även så att Deutsche Bank och Commerzbank blev ju downgraded till junk bonds häromdagen. Det känns lite nu som jag såg någon som skrev på Twitter. Det känns som börsen, hur den går jämfört med världen, känns ungefär som i filmen eller boken The Big Short. När allting började gå åt helvete men huvudkaraktärerna fortfarande förlorar pengar på sina CDS-er.
Precis, det är verkligen, det är frikopplat från verkligheten. Men som sagt, det har ju återigen ju bara att göra med tillgång och efterfrågan. Om det är nu så att pensionsfonderna sitter och trycker in pengar i marknaden, ja då kommer det gå upp, för det är faktiskt ganska låga volymer på börsen också som handlas. Och dessutom som sagt så är det ju alltid så att vi kommer få alltid studsa liksom. Det är ganska vanligt att vi får bear market rallies på kanske 20% upps. Men någonstans här tror jag i alla fall faktiskt, ingen kan ju veta det korta loppet så att säga, men jag är ganska övertygad om att det är bra lägen kanske att lasta av lite aktier eller att korta dem man vill hantera det här kortsiktigt. Absolut. Kan jag bara nämna för skojs skull apropå månadsskifte. I varje månadsskifte så byter vi ut de fonderna. Vi har den här momentumstrategin som jag pratat om i tidigare avsnitt. Under mars så hade vi fastighetsfonden, en svensk småbolagsfond samt en guldfond. Och jag kan bara rapportera in hur de har gått i mars, för de har ju gått otroligt dåligt till och med jämfört med börsen. OMXS30G gick ner minus 13%. Nu har jag faktiskt, jag har inte justerat det här för senaste två dagarna, så att det kan ha ändrats lite. Det går upp ytterligare lite. Men fastighetsfonden gick ju ner 30% på en månad. Det har ju verkligen varit stormat på svenska fastighetsmarknaden. Svenska småbolagsfonden gick ner 25%. Guldfonden klarar sig ganska hyfsat, minus 12%. Vilket dock är ganska uselt med tanke på att börsen som sagt gick ner ungefär lika mycket. Så totalt ner 22% på månad. Och det är lite tråkigt. Annars brukar ju vara så att den här strategin historiskt ska ha lägre drawdown än börsen.
Det är bara pengar som man säger.
Men som sagt, det här är ett enda tillfälle.
Absolut. Men på tal om fastighet, jag undrar hur det går för de här Airbnb-värdena som har lassat på med bostäder och har väldigt hög leverage för att sedan kunna hyra ut på Airbnb. Det har ju varit en ja, det har varit en riktig goldmine fram till nu. Och nu får gå liksom inte hyra ut och inte sälja bostäderna. Undrar hur det kommer
att gå. Det är intressant faktiskt. Jag ska bara, innan jag kommenterar på det, jag vill bara nämna det, för jag tänker att det är det som kanske är intressant. Det är inte så många som är intresserade av hur den här momentumstrategin har gått, utan det de är intresserade av, vad kommer att välja in för någonting nu till nästa månad. Så jag vill bara kommentera eller nämna det. Och den kommer behålla guldfonden, men den byter fastighetsfonden och småbolagsfonden mot Japan faktiskt. Japanska index och även långa räntor. Och det är helt enkelt, den väljer baserat på momentum, så det är det som har gått bäst senaste tiden. Så guld, långa räntor och Japan, det är lite intressant. Men i princip inget i det här urvalet låg på plus, förutom då långa räntorna. Så att, ja, det var lite intressant. Men apropå bostadsmarknaden, om man tar den svenska bostadsmarknaden, den tycker jag nog kanske är den mest naiva marknaden vi har. För att det är alltid så fort det stormar lite grann i ekonomin, så går det ut massa mäklare och säger att nej, vi tror att det här är positivt för bostadsmarknaden. Och det tror de, vad som än händer så är det alltid positivt för bostadsmarknaden. Jag vet inte riktigt hur de kan komma till den konklusionen. Kanske är det så att de vill att folk ska betala för fastigheterna så de tjänar sina pengar. Kan vara så enkelt, jag vet inte. Vad tror du?
Ja, det är en sucker's game.
Du är beredd att hålla med?
Absolut.
Men vi håller ju på att kolla lite bland på bland att köpa kanske någon sommarboende eller något sånt här, eller sommarhus, och tittar överlag lite på Hemnet liksom, för skojs skull. Och det är kul att följa den utvecklingen, för att man ser att det har ju egentligen inte hänt någonting på bostadsmarknaden. Jag tror helt enkelt att den laggar ju så pass mycket. Det behövs liksom att verkligen, nu när folk börjar bli lite varslade och sådär, och i och för sig den här korttidspermitteringen hjälper ju av lite grann, men många är nog ändå oroade för sin framtid, och fler kommer nog bli oroade för sin framtid. Och först då tror jag vi verkligen börjar se att när folk börjar dra sig för att okej, vänta, ska jag verkligen flytta just nu? Ska jag verkligen köpa dyrare hus just nu? Nej, vi kanske ska hålla lite i pengarna. Men det är också intressant att se de få buden som jag tittar på, då har det också varit väldigt mycket folk som försöker lägga bud under utgångspris. Ibland syns det ju i budgivningen, men ibland får man också från mäklaren att nej, vi har fått några bud som ligger ganska långt under, och säljaren vill inte acceptera dem, så de visar vi inte. Så att nej, det kommer röra sig lite grann på den marknaden också, men det ska bli intressant att se. Det är sant att folk tror alltid att det är en bra investering, och kanske är det så att det är nu man ska kunna göra klipp då så småningom, om det går ner riktigt mycket. Kanske lite sådana exekutiva aktioner som kommer ut också med Kronofogden, folk som har fått problem med skulder och så vidare.
Absolut, och det är nu de som har skött sin ekonomi verkligen kan överprestera de som inte skött det. Om du ser fram emot att bli rik framöver, kära lyssnare, då är det nu du ska kunna agera bra.
Precis, i varje kris det är då det byggs förmögenheter, som man brukar säga.
Exakt.
Och så är det verkligen. Det är därför vi har pratat om det. Det gäller bara att ha kapitalbevaring. Ser du till att ha pengar när krisen liksom börjar närma sig någon form av botten, ja, då har du möjlighet att göra väldigt, väldigt goda affärer.
Exakt.
Hellre det än att plocka pennies in front of a steamroller, som man säger. Lite allmänt om marknaden då, vi ska prata om det här med botten, när det kommer bottna. Jag har varit inne på det, jag har pratat mycket om det här med att börsen är framåtblickande. Man brukar prata om 6 månader, så att börsen bottnar ju så att säga innan ekonomin bottnar. Men så lyssnar jag på då Simon White från Variant Perception, som har jobbat väldigt mycket med att studera historiska nedgångar och recessioner och så vidare. Och han hade en jäkligt intressant take på det här, och han är mångdubbelt mycket bättre än vad jag är, så att jag får väl ta hans ord för lag. Han pratar ju om det här, att vi vet att börsen är framåtblickande, och visst, när vi har haft en recession, alltså det, när det är konjunkturcykeln egentligen som går ner, den ekonomiska cykeln liksom som bromsar in, ja, då kan börsen ganska lätt titta framåt egentligen och vad då framåtblickande och vända innan ekonomin vänder. Men det man ser historiskt är att när det gäller externa händelser, oavsett om det är krig eller pandemi som nu då, så har man faktiskt historiskt sett att börsen istället vänder i samband med att omständigheterna kring den här händelsen förbättras. Så någonstans ska alltså då börsen, om det följer här mönstret, snarare bottna när coronafallen kanske bottnar till exempel. Det skulle kunna vara ett exempel. Så det handlar väldigt mycket om då att få ett grepp egentligen om att vi vill se att kanske att antalet fall planar ut, men vi vill också framförallt få ett bättre grepp kring hur stor skadan kommer bli. Och jag tyckte det var lite intressant att börsen kanske inte är framåtblickande i alla händelser. Helt enkelt när det är för stor osäkerhet, så måste vi verkligen se att okej, nu börjar det bottna, nu kan vi vara på säkra sidan att det faktiskt vänder. Han nämnde också 3 saker han vill att man ska se innan det vänder. Det ena är penningpolitiska stimulanser, och där kan vi sätta check för, vi har ju de största någonsin. Det pumpas ju nu ut biljoner dollar, alltså trillion dollars. Han vill se fiskala stimulanser, även där vi fick in 2 biljoner dollar för den amerikanska staten. Så det sista han ville se då, som vi saknar, och det är väl det här med en ordentlig plan egentligen för att hantera viruset. Och jag skulle kanske vilja tillägga det, ja, antingen det eller att vi ser att det planar ut av sig själv. Det kan ju vara så enkelt att tyvärr att när tillräckligt många har dött eller tillräckligt många liksom blivit smittade, ja, någonstans där börjar det vända och vi får flockimmunitet och så vidare. Så det är väl den sista katalysatorn där som vi behöver. Så att jag tyckte det var intressant take på det hela, och nytt för mig i alla fall.
Nej, men jag tycker att det är väldigt vettigt nu när man inte vet den sanna risken. Du vet ju inte nu, Donald Trump sa ju att han skulle släppa ut folk till påsk. Man får väl se om det håller i sig. Skulle det vara så att han helt vänder och håller liksom folk instängda i 4 veckor till, då börjar det se jävligt kärvt ut, inte bara för börsen men för bolagen i sig också.
Helt klart. Ska vi hoppa in på dagens huvudtema dock och prata lite medtech, ett område som vi kan noll om?
Det tycker jag låter bra. Men i alla fall, hoppa in på vilka bolag vi kikar lite extra på och också vad vi tänker på när vi investerar i de här bolagen.
Men innan vi tar det så vill vi nämna Combigene, som är också på det här temat med medtech och biotech. De genomför just nu en emission till och med imorgon den 3 april, alltså dagen efter det här släpps, i syfte att accelerera fortsatt utveckling av bolagets läkemedelskandidat mot epilepsi. Combigene är Nordens ledande genterapiföretag, säger man, och där verksamhetens huvudfokus riktas är att ta fram just en genterapeutisk behandlingsmetod för epilepsi.
Ja, bolagets läkemedelskandidat CG01 har nått proof of concept och bevisat effekt i prekliniska studier. Där Combigene studier visar att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall hos djur, samtidigt som vissa blev helt anfallsfria.
Ja, och parallellt med det här pågående utvecklingsarbetet så arbetar bolaget också aktivt med att skapa internationellt intresse kring nämnda behandlingsmetod i syfte att identifiera såväl medelstora som större läkemedelsbolag med finansiella resurser då för att kunna ta läkemedelskandidater vidare till godkännande och marknadslansering. Så det är intressant att titta på. Lyckas man med den här typen av koncept, vi ska tänka på att det här är högrisk och man ska klart alltid göra sin egen analys, men lyckas man med den här typen av högriskprojekt så kan det bli väldigt, väldigt lönsamt faktiskt.
Absolut. Mer information om bolaget och emissionen finns på bolagets hemsida combigene.com, och självklart hittar ni mer om detta i avsnittsbeskrivningen.
Vi säger stort tack till Combigene. Medtech då, eller biotech om man så vill. Vi kommer blanda de här uttrycken ganska vilt, kan jag tänka mig. Som sagt, vi är verkligen inte några experter på det här området, så vi har pratat om det tidigare. Vi gjorde något avsnitt om det där vi pratade om det, och var inne lite på det också, varför liksom, hur vi försöker tänka då kring. Vi tittar mycket på historik och försöker bedöma risker och tänker kanske lite om att man sprider äggen i flera korgar och så vidare. Men det finns flera faktorer nu tycker jag till att det kan vara intressant att kika på den här typen av bolag. Det är ju så att alla bolag har ju sålt ner i och med den här allmänna oron eftersom mycket av ekonomin stannar av. Men jag upplever just att vissa bolag i den här sektorn kanske har fått lite onödigt mycket stryk också. Ja, min kära fru är ju inom sjukvården, har varit en hel del på akuten nu faktiskt också, även intensivvårdsavdelningen senast tiden. Och hon vittnar ju också om det här som många investerare tagit till fasta på, att just nu är allt fokus såklart kring coronaviruset och hur man ska hantera det och få sjukvården att snurra runt. Man ställer i princip om hela sjukhusen för att hantera den kommande krisen. Och det ska tilläggas att det redan nu faktiskt är ganska ansträngt, trots att vi egentligen inte har så mycket fallen. Baserat på vad jag hört då från henne, hennes kollegor, kompisar, även lite släkt och sådär, och även vad man läser hos andra källor förstås, så är vi i Sverige ganska dåligt rustade, känns det som, speciellt när det gäller utrustning och sådär. Vi kör ju mycket med just in time, saknar mycket skyddsutrustning och så. Det hjälper ju heller förstås inte att folk har liksom snott handsprit och grejer och sålt ut på Tradera och sådär. Det här tycker jag är lite obehagligt. Jag vet inte, det har inte så mycket med det här att göra, men man har även frigjort utrymme nu i kylarna nere hos patologerna, alltså där man obducerar och sådär. Så det har man frigjort nu, så att nu ska det finnas plats då för mycket kroppar. Se på din min där, att du inte tyckte det var så trevlig information. Ja, men det är i alla fall väldigt mycket saker som skjuts på framtiden. Olika typer av inköp. Man kanske inte är lika sugen nu på att köpa in någon robotkirurgiplattform från Da Vinci som de heter. Eller man kanske inte så liksom, mycket operationer som skjuts framåt och sådär, just på grund av att det finns brist på. Man måste fokusera på en enda sak, så mycket skjuts framåt. Man tycks också ha rejäl brist på det medel, den reagens som det så heter, som krävs för att kunna testa för coronaviruset. Och det gör ju att det är en av anledningen, tror jag, kanske att man håller nere på antalet tester i Sverige. En obehaglig effekt också av coronaviruset gör att folk söker sig inte till sjukvården, de söker sig heller inte till blodgivning, så att det är en blodbrist i Sverige som pågår samtidigt. Och dessutom det blod som lämnas kan man inte testa, för det saknas som sagt då sån här reagens. Så det är mycket som känns lite oroväckande. Men poängen är att det skjuts framåt, som sagt, väldigt mycket saker, operationer och så vidare, allt som inte är akut skjuts framåt i framtiden, även då antalet investeringar. Men det betyder inte att arbetet i de här bolagen stannar av, och det är inte så att allting stannar av, även om det kanske känns så. Jag tror att vi överreagerar lite här, precis som börsen alltid gör. Så som sagt, så jag tror att man med rätta tolkar det som att sjukvården just nu har fullt fokus på en enda sak. Och det gör ju till exempel att vi ser att vissa medicinteknikbolag då, får de ut minsta liksom pressmeddelande om att vi har någonting som är kopplat till corona, ja då skjuter aktiekursen iväg i höjden. Men jag tror som sagt också att man ändå missar lite att det här är ganska kortsiktig effekt rent tekniskt. Då. Så jag tror ändå att det är många bolag som har handlats ner onödigt mycket. Kombinerades utom det med att det finns många förhoppningsbolag i de här sektorerna som faktiskt har svaga balansräkningar beroende av nya emissioner, ibland låg likviditet i aktien och allmänt hög risk. Och det gör att det är kanske en av de tillgångar man släpper absolut först när man då får problem och börsen börjar gå ner. Så att många bolag har stannat liksom, har gått väldigt, väldigt dåligt. Men forskningen stannar ju liksom inte av. Får man dessutom spekulera lite vilt där, så vill jag ju tro att de som jobbar i de här bolagen, det är väl om det är några som är noggranna med skyddsutrustning och hygien och så är det väl de på de här medicinteknikbolagen. Så de borde liksom kunna klara sig ganska bra från smitta. Dessutom så tänker jag kanske att om man generaliserar lite, forskare brukar vara ganska, ha ett ganska starkt kall, så jag tror även där att det är inte så att folk bara går hem och sitter och kollar på Netflix-serier, utan de faktiskt sitter och funderar på saker eller försöker jobba på så gott de kan för att de vill framåt i den här kampen. Och poängen med hela den här långa utläggningen är helt enkelt, det borde finnas bolag här som inte gått ner i pris utan faktiskt också, som inte bara gått ner i pris, förlåt, utan faktiskt också blivit billigare. Och som jag nämnde lite i när vi pratade i början här, att det är att vi ser också kraftiga uppgångar när man väl levererar någonting faktiskt. Och Asmia, jag sa 20%, men det var faktiskt 50% den gick upp en dag här. Oncopeptide såg jag steg nämligen 25% på ett studieresultat. Dumble Bond Pharmaceuticals skickade ut något PM om att någon av deras produkter kanske kunde användas mot corona. Då gick den upp över 100%. Och idag då när vi spelade in här så var det Glycorex som gick upp 65%. Och det handlar ju att göra med att de hade någon form av en av deras produkter kopplat till plasma då, kunde visa sig vara intressant just för att man kunde få in antikroppar i folk som har corona och kanske hjälpa dem då. Så, med risk för att vi gör bort oss totalt, för vi är ju inte någon fena på de här produkterna, så tänkte vi att jag tänkte att jag skulle dela med mig av några bolag som jag tittar på i alla fall och som jag väntar på ska bli billigare liksom, och tycker nu kanske börjar bli intressanta vissa av dem.
Ja, tänkte bara sticka in där, men som du säger så innebär ju corona risker för medtechbolag också, även om de kanske ligger rätt bra till. Och som du säger, det är ju värt nu, speciellt när vi ligger i en björnmarknad, att försöka gallra vilka som påverkas mer och vilka som påverkas mindre. Bolag vars produkter som liksom har liksom, som går till procedurer som icke är akuta, som olika operationer som kan skjutas upp i oändligheten, de kommer ju få det kämpigt. Och lägg även på bolag som har kapitalintensiva produkter, eftersom vi ser en omstrukturering i budgetar för sjukhus med mera. Även bolag som har tidskrävande installationer kommer ju drabbas på kort och medellång sikt. Sen har du ju även...
Precis. Ja.
Dessutom har du ju reserestriktioner och andra typer av prioriteringar. Tidsprioriteringar framförallt nu när det är corona. Eller, det jag tycker man ska tänka på är att om ett bolag är marknadsledare och har en stark balansräkning, då är det nog inget att oroa sig över in the long run. Men framförallt mindre bolag med begränsad likviditet och har en hög sannolikhet att behöva fler kapitalinjektioner kan få det rejält kärvt nu, eftersom man har sett att betalningsviljan torkat upp för väldigt många mindre bolag.
Precis, och det är därför jag är inne på det, att som du säger, de här riktigt högpresterande marknadsledarna som lever kanske på licensintäkter och även då engångsprodukter som säljer, visst, engångsproduktsidan den kommer antagligen gå ner. Låt säga till och med att det går så långt att det är totalstopp liksom i några månader. Men det påverkar ju inte alla framtidens kassaflöden, och så länge de tar sig igenom den perioden och dessutom då kombinerar det med att ja, de får en hit som kanske är motsvarande ungefär vad resten av världens bolag får, att det slår väldigt, väldigt hårt i ett kvartal här nu. Men samtidigt har de på börsen straffats ibland med kanske 30, 40 till och med 50% back. Och då helt plötsligt har ju bolaget blivit billigare i relativa termer.
Absolut. Samtidigt gäller det inte bara att se nedsidan, utan du måste också kvantifiera uppsidan. Och det är viktigt att försöka analysera och avgöra vilka bolag som har kortsiktig medgång och vilka som kanske får en bestående medgångar i och med corona. Det är ju, som du sa Niklas, det är ju väldigt många bolag som blir straffade på nedsida, men det är också väldigt många som kanske har en orimligt hög uppgång bara på grund av corona, som kanske inte kommer behålla den här medgången över tid, och då kommer du helt enkelt köpa in det dyrt i ett bolag.
Absolut, och det är det jag menar här med att vissa då som sticker iväg på något PM liksom och så drar iväg över 100% på egentligen kanske ingenting, på lösa rykten, det ska man vara väldigt, väldigt försiktig med.
Exakt, och då är det ju viktigt att tänka, har de här en bestående medgång? Ett exempel är till exempel amerikanska Teladoc som är upp 86%. i år. De håller på med det här liksom telemedicin, doktor på internet och med mera.
Samma som de här Kry online doktor och allt vad de heter i Sverige.
Exakt, det är ju rätt vanligt i Sverige, men framförallt i USA har de ju inte haft någon särskild penetration. Och där kommer antagligen ändras otroligt nu efter corona, när många har liksom fått prova på det här, insett att det är jäkligt smidigt att använda. Och då tror jag att det är väldigt många som har svårt att gå tillbaka att besöka sin husläkare istället för att använda Teladoc.
Så, om vi ska hoppa in på de här bolagen. Jag har försökt dela upp det i två kategorier, lite för att då förenkla och ge någon form av fingervisning om just osäkerhet och risker med bolagen. Och det är just på grund av det här vi pratar om, att ja, men vi har ändå några här, en handfull liksom marknadsledare med otrolig historisk utveckling, men som också värderas därefter. Och sen så har vi då ett gäng bolag i ett tidigare skede som förhoppningsvis tagit sig igenom, eller åtminstone på väg ut den här fasen med nya emissioner och verkligen börjat etablera sig. För som sagt, det vanliga någonstans förfarandet, om man nu ska verkligen generalisera, det är att ja, men bolagen behöver oftast en lång period med finansiering. Man misslyckas med ett resultat, man behöver mer finansiering. Oj, det drog ut längre än vi tror på tiden. Finansiering. Sen är det go to market, och då är vi inne i det här tidiga skedet, där man förhoppningsvis då har nått den nivån att ja, men nu det här var sista nyemissionen, nu kommer vi kunna börja sälja och börja finansiera vår resa. Och den typen av bolag kan vara intressanta. Jag har väldigt svårt att navigera det här med nya emissioner. Det träsket liksom. Jag är inte riktigt inne i den typen av förhoppningsbolag. Så det här är först då några bolag i tidigt skede som är på väg förhoppningsvis nu in på marknaden och ska kunna börja sälja. Här gäller det som sagt att det är mycket högre, eller väldigt hög risk förstås. Och man måste ha tungan rätt i mun, för det är väldigt svårt att värdera det här också, eftersom ja, men storleken på affären är enormt osäker och därmed jättesvårt att uppskatta vad ett rimligt börsvärde skulle vara. Men har bolagen gått ner väldigt mycket senast i dess nedgångar, då skulle man väl då kanske kunna argumentera för att risken är aningen lägre. Men som sagt, vi är fortfarande medveten om att det här är verkligen högrisk case. Och det finns fortfarande stor sannolikhet att kanske en eller fler nyemissioner till behövs, speciellt nu då man får kanske lite tapp här i försäljning och så vidare. Ja, jag blandar hejvilt här också mellan kanske vitt skilda branscher och produkter och så. Men förhoppningsvis med någon slags gemensamma nämnare. Och då tänkte jag kanske skulle börja med de som då gick upp 65% idag. Det är ju Glycorex Transplantation. Transplantation. Det är ett biotechbolag. De bedriver forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Och deras huvudprodukt möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp. Det här är jäkligt coolt faktiskt. Man jobbar med på global nivå. Det är baserat i Lund och har funnits sedan 96. Vi har ju tagit upp det här i en tidigare podd, vill jag minnas. De hade gått plus minus noll för året. Nu har de gått 65% plus för året, eftersom de gick upp 65% idag här på tisdagen. P-talet har legat på 100. Nu ligger det på 174 med den här uppvärderingen. Så det är ganska saftigt. Men å andra sidan så man vände till vinst hyfsat nyligen då. Så det här är fortfarande ett bolag som är på gång. Man har 65% bruttomarginal, så det är jävligt intressant. Det är högmarginalprodukter. PS20 hoppade nu upp till 33. PEG 0,8, nu dock på 1,3. Det är fortfarande ett intressant bolag tycker jag, dock vart det kanske lite dyrt. Jag tyckte att PEG 0,8 för det här var jävligt intressant, med tanke på just att hur lite vinst man ändå har. Så det här är något jag varit intresserad av och hade faktiskt tänkt lägga in en liten order på, men jag slumrade till och sen så hade det gått upp 65%. Så det var ju synd, ja. Den hade man träffat den uppgången annars.
Som brukar hända. Och kan ju nämna att det gick upp för att de levererat sin UBP-produkt till ett europeiskt sjukhus. Och ska helt enkelt, som Niklas, öka tillgängligheten för blodplasma genom att ta bort blodgruppsbarriären. Kan också tillägga att hela den här uppgången är ju på grund av corona. Helt enkelt så kan coronapatienter förbättras genom att använda blodplasman från en tillfrisknad person, eftersom den har antikroppar mot det aktuella viruset, och det här kan hjälpa den insjuknades immunförsvar. Men man ska också tänka så, även om det här går upp på grund av coronaviruset, så kan det ju någon proof of concept för andra möjliga aktörer som är intresserade av Glycorex.
Nej, det kan ju dessutom vara lite positivt, för nu är det ju lite så att man släpper igenom saker lite snabbare så att säga. Man är ju inte helt klar egentligen med sin CE-märkning på Glycorex, men den fick man väl lite se mellan fingrarna med, som jag förstod det, just för att ja, men det här var en intressant produkt som man vill kunna rulla ut, och det var bara ganska små saker kvar för att få till den här CE-märkningen. Så att jag tror ändå att får man till någon sån här grej som verkar bra, som folk blir intresserade av, ja, då kan det faktiskt driva på försäljning, att man får helt plötsligt en liten räkmacka in för att man glider in på corona cases så att säga.
Yes.
Så det är ett intressant bolag. Vi har pratat om det förut. Jag ägde tidigare, men inte längre, och hade som sagt tänkt köpa tillbaka det, men vi får se hur det blir nu. Det var lite synd som sagt att man missade det här 65%. Det hade varit trevligt. Det stod faktiskt på min att göra-lista idag att köpa Glycorex-aktier, så att, ja, det var synd. Sekt.
Man såg ju faktiskt rekordförsäljningen i januari, Men nu har man ju märkt av nedgångar i försäljningen om man jämför med 2019. Och det är helt enkelt för att man har kunder som har flaggat för inställda eller uppskjutna transplantationer tills läget förbättrats. Men just att man har haft rekordförsäljning i januari är ju rätt bullish, tycker jag, om när marknaden återhämtar.
Absolut, och det är det här jag är lite inne på med det här anledningen att man tittar på bolag lite tidigt skede. De här som ligger i mer moget skede, de har ju otroliga marginaler, otrolig tillväxt, men prisas också därefter. Det som kan vara intressant med att komma in lite tidigare med de här bolagen är att när man väl gör den här omväxlingen till vinst, och det är lite den jag letar efter, jag vill ha bolag som antingen precis ska vända till vinst eller har vänt till vinst, då får man sån fruktansvärd marginal, vad heter det, marginalexpansion, så att ja, det går väldigt fort då att få in vinst i bolaget. Vi kan nämna en annan här. De flesta här har legat på min list, eller vad heter det, i mitt, har jag ägt av någon gång, där att de finns på min lista. Bioservo Technologies tog vi också upp i podden. De jobbar ju mer mot det här med att de har en robotteknologi egentligen, som personer som på olika sätt behöver extra muskelstyrka, då har de egentligen en robothand då, som gör att man kan lyfta upp det här prylarna också. Supercool produkt som vi pratade om tidigare. De är back närmare 50% i år. Jag sa att de hade en ganska bra uppgång idag, så att nu är de lite mindre nedgång. Så. Men runt halverad kurs då. Och då handlas det ändå till price to sales på 3 för ett bolag som knappt säljer någonting. Det tycker jag ändå är intressant. Det säger ju någonting om att så fort den omsättningen kommer igång, jag menar, okej, det är kanske lite extremt, men får upp någon sån PS20 som det är på vissa andra bolag, Glycorex till exempel, ja, det blir ju en extrem uppvärdering, och det skulle dessutom börja sälja lite mer också. Det ska vara intressant. Men såklart, antagligen väldigt drabbad av att det här riktas ju mycket mot industri, och industrin kommer ju nu stå på paus lite grann ett tag.
Exakt, de har ju...
Men intressant bolag, men jag vill bara nämna det också att de går ju dock med förlust i dagsläget. Jag tycker dock att någonstans här borde det vända, och de verkar ha hyfsat bra kassa också, snabb anblick, vilket då som sagt är viktigt för att undvika nyemission. Som sagt, nettokassa, bruttomarginaler över 80% i dagsläget.
Ja, jag ska bara nämna det du sa, att de har ju gått ut med att alla deras fokusmarknader är helt eller delvis nedstängda, och det har ju självklart påverkat deras lansering av deras Iron Hand och olika andra projekt hos kunder. Och de har även...
Ja, men precis, för de är ju mycket i den här fasen nu, säljfasen, och då är det svårt då när man helt plötsligt ställer in alla mässor, man får inte resa till kunderna, och många av kunderna dessutom i princip pausar hela sin verksamhet. Så ja, jag tror att de har en tuff period just nu som motiverar nedgång kanske, men kan vara intressant när det väl vänder.
Exakt, och det här, de säger ju också att liksom, om det här med corona och nedstängda pågår längre än vad de har trott, ja, då kommer de ju se en stark påverkan på sin försäljning från negativa sidan. Så det här PS3 kanske inte fortsätter vara PS3 framöver, om man säger så. Det kanske går upp till PS20 ändå om de ser en stark negativ trend i tillväxt.
Du tänker att sales går ner alltså, inte price.
Ja, exakt. Price går inte upp, sales går ner. Det som är rätt positivt med de här, tycker jag, det är ju att de har ju en market cap på typ 100 miljoner SEK, men de har också en kassa på strax under 60 miljoner SEK, så de är relativt bra kapitaliserade, vilket är otroligt skönt om man sitter och äger det här bolaget.
Kort lite grej också där omkring varför många av de här bolagen har så bra marginaler. Ofta handlar det om att antingen säljer man någon form av licenser, men oftast kanske att det är mer engångsprodukter. Så tar du till exempel Iron Hand då, som är Bioservas produkt, ja, då köper du den här handsken, men sen måste du byta själva insatserna i den väldigt ofta, vilket gör att det är det som oftast driver på ganska mycket av de här marginalerna. Vi kan hoppa vidare till Genovis, som också är intressant. Biotechbolag. Största inriktning inom verksamheten sker mot utveckling av nanoteknik och nanopartiklar. Låter ju bra. Det handlar väldigt mycket och framförallt om att underlätta forskning, för man kan forska på de här typen. Man har egentligen hjälpmedel som gör att olika typer av medicinbolag och sådär kan forska på deras produkter utan att behöva göra, ja, man underlättar helt enkelt i forskning. Väldigt dålig förklaring av mig. Men i alla fall ner 20% i år. PE ligger på 132, men det beror på att man nyss har vänt till vinst. Så det är fortfarande en väldigt, väldigt tunn vinst där. Men som sagt, man har en bruttomarginal över 80%, vilket gör att, då, att det här kan explodera liksom, om det nu går åt rätt håll. PS20, det känner vi igen den siffran. Och man har en nettokassa också.
Ja, det är jag... Jag hoppas jag får fel på det här, men jag ser väl en liten nedsida igenom visst av att jag har... hört från både vänner men också läst mycket om att det finns mycket labb som är nedstängda just nu. Mindre liksom forskning bedrivs och helt enkelt svårt under nedstängda att ta sig till labbet och göra olika typer av experiment och liknande, och då kommer det helt självklart påverka genom miss.
Absolut, men återigen, ska man vara positiv så är det en kortsiktig effekt, ska man vara lite negativ så ja, de har ju andra sidan prisade för perfektion, PS på 20 som sagt, så att det kan bli tufft för dem. Ska vi ta ett bolag med ett ännu högre PS-tal?
Det låter bra.
Jag tror att det här är rekordet för idag, och det här är faktiskt det enda bolaget jag äger idag egentligen också. Men det finns en lång historia till det. Det är ett bolag som heter Senzyme som ligger uppe i Uppsala. De utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. Det handlar alltså om mätutrustning på olika sätt. Jätteintressant bolag som håller på också med den här go-to-market-fasen, att man håller på att försöka sälja helt enkelt. Börjat få in en del ordrar, och de fick in lite intressanta grejer idag, vilket gjorde att aktien gick upp 15%, vilket betyder att för året nu year to date så är de ner 15%. De går typ med förlust. Jag trodde de skulle ha vänt för det här laget, det där var att jag ägt inte till och från ganska länge nu. Men man har alltid ett PS på 114, och det är helt enkelt för att här har inte ens försäljningen kommit igång. Så de här är nog också det tidigaste stadiet av de här bolagen när vi nämner, därav de här sjuka nyckeltalen som inte riktigt går att använda.
Exakt, som du sa, de fick in en beställning från England då, på 500 000 svenska kronor, har även fått in en första order från USA. Det är ju båda jäkligt bullish att det sker under liksom det här med coronaviruset och under supply chain stopp. De har ju sagt att de inte sett några förseningar i materialförsörjningen, de har inte sett några förseningar liksom till skeppning till kund och liknande.
Som du nämnde där, man kan ju notera siffrorna. Du sa till exempel att de säljer för 500 000 till en order. Alltså, det är inga stora pengar. Det betalar du inte många löner på. Så att det är ju fortfarande väldigt lite försäljning. Och det har de med till. Det är fortfarande mycket att man har provförsäljning. Och det är lite samma för Bioserv också. Man säljer lite här och var. Men på sikt, förhoppningsvis, orkar man hänga med ett tag, så kan det bli intressanta bolag. Det känns ändå som att de har intressanta produkter, alla de här fyra bolagen vi nämner.
Exakt. Ledningen säger ju själva att de tror starkt att de kommer kunna fortsätta leverera som de tidigare gjort. Men att det finns risk i att efterfrågan avtar i korta loppet eller i short medium term, just för att mycket av det de gör går till icke-akuta ingrepp.
Precis, och som vi sa, de skjuts ju upp. Vi går över till den mer mogna fasen då. Här har vi några bolag som är mer mogen fas. Här finns det ju mycket, mycket mer som inte tagit upp nu. Men det här är bolag som tjänar väldigt bra med pengar. Många har sjuka marginaler faktiskt. Växer också kraftigt. Ofta är det ju för att de här typen av sektorer, de har ju ofta väldigt stora inträdesbarriärer. Så kommer man väl in, ja, då är det ganska lätt att skörda på. Det tar tid att byta ut där. Problemet är ju oftast att de är väldigt, väldigt dyra, de här bolagen. Eftersom sagt att de har mycket tillväxt och det prisas in. Men jag har gjort en del bra affärer på att köpa de här vid dippar, och jag tänker att det kanske dyker upp lite fler dippar nu med tanke på hur börsen ser ut just nu. Så, jag tänkte till exempel Medistim, norska Medistim. De har ju vi i vår företagsportfölj gemensamt, kan vara värt att nämna. Och nu har ju norska kronan fallit typ 10% mot svenska kronan, så det gör ju också att det här blir lite billigare helt plötsligt. Och vi kan äta om utveckla medicintekniska instrument för sjukhus och forskningsinstitut, framförallt hjälpmedel som används vid hjärtkirurgi. Man använder också produkter inom neuro- samt plastikkirurgi och olika typer av kirurgiska instrument som mäter blodflöden, visualiserar det här på olika sätt. Även det här har vi tagit upp i podden för, jag tror det är 2 år sedan nu kanske. Väldigt intressant, har funnits i 84, huvudkontor Oslo, och som sagt, norska kronan har ju tokfallit på oljans utveckling.
Exakt, så att för oss svenskar kan det vara ett otroligt bra köp. Och det här vi pratar med om också, att hitta bolag som till exempel Medisim, det är ett litet bolag, men ett väldigt starkt bolag med ledande position och gör väldigt innovativa produkter. Vad jag har hört så har de nästan monopolställning. Och så är de ju lönsamma. Så att Medistim tycker jag är extremt intressant, och de större medtechbolagen vi tar upp i dagens avsnitt.
Ja, och de är ner 17% i år. Direktavkastning har man faktiskt. Det här är väl det som är skillnaden då på mogna och tidiga bolag. Man har faktiskt till och med råd att dela ut lite pengar. Man delar ut ungefär 70% tror jag av vinsten, om jag inte minns fel. 1,7% ligger direktavkastningen på. P-talet på 40, det låter ju förstås mycket, men med tanke på tillväxten så ger det ett P-tal på 1,8. Man har price to sales på 8. Så det är som sagt lite dyrare, men å andra sidan, går man in och tittar kurvorna på den här typen av bolag, så förstår man varför det har en premievärdering. Det är helt sannsynligt, det är riktiga sådana här hockeystickklubbor. 78% bruttomarginal, 20% vinstmarginal, 30% return on equity, nettoskuld som är som mitt coronatest, nämligen negativt.
Låter ju positivt.
Precis. Vi får sluta köra HIV-testen. Nu är det coronatest som gäller istället. Men sagt, vi äger dem, för full disclaimer, vi äger dem i vår bolagsportfölj. Ett annat bolag som jag gjorde en av mina bättre affärer förra året på var ju Vitrolife. För de följer någonstans, var väl 20% på en dal och sånt. Och då köpte jag in dem. Då hade haft dem på screenen länge. De är ner 30% i år. De håller ju på mot fertilitet. Och har haft Kina som en väldigt stor marknad. Vilket har gjort att de såklart föll väldigt, väldigt mycket och väldigt snabbt så fort det blir oro i Kina. Men det är inte så att folk kommer sluta vilja ha barn efter corona. Så det kommer antagligen snurra igång igen det här också. Men såklart ett tillfälligt stopp då. Direktavkastning är 0,75%. Man delar dock bara ut 30% av vinsten här. PE 40 också, PS 10, PEG 1,7. Någonstans här börjar det bli intressant. Peter Lynch pratar ju om att vad är det, 1,5 någonting ska man väl betala för PEG. Men annars så kan man väl då kanske argumentera för att ha premievärdering på bolag som man sa har så levererat så otroligt över tid. Drygt 60% bruttomarginal, 26% vinstmarginal, 21% ROE, nettokassa också. Jättefint bolag och intressant att titta på om det blir billigare.
Mm, släppte ju rapport häromdagen och om jag inte missminner mig så ökar de nettoförsäljningen med typ 30% och vinsten med 20%, vilket är helt, helt absurt bra för ett sånt här typ av bolag. Och som du säger, liksom, de kommer drabbas hårt av corona i Q2, men liksom, det här med IVF-behandlingar, det kanske inte är prio under en pandemi, vad vet jag. Men jag tror inte att folk kommer sluta vilja ha barn bara för att en pandemi har skett.
Kanske behöver skaffa fler barn nu.
Exakt.
Men sånt får man inte skämta om kanske.
Måste ju väga upp till alla dödsfallen. Nej, men long term outlook. Jag tror väldigt starkt på ledningen. De ser fortfarande 5-10% tillväxt per år framöver.
Sist ut, ytterligare en sån här otroliga kurva på CellaVision, som vi också tror har tagit upp i podden en gång. Medicinteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor. Kan det vara för kroppsvätskor?
Vet väl du har väl barn?
Skoja, Niklas 15 år. men också intressant, också ett Lundbolag för övrigt, så som precis som Bioservo, Genovis som vi pratade om tidigare. Minus 25% i år, så ni hör ju att många av de här har utvecklats mycket sämre än börsen, och det är det som gör det då intressant. Återigen ett dyrt bolag, PE 57, price to sales på 12, PEG-talet ligger på hela 5, det är ju inte jättekul om man pratar om tillväxtbolag. Som sagt, väldigt fina kurvor men också väldigt dyrt. ROE närmare 30%, 73% bruttomarginal och 21% vinstmarginal. Så intressant, men kanske fortfarande inte tillräckligt billigt. Eller så, jag har inte tillräckligt koll på deras liksom kvartalshistorik. De kanske hade ett lite dåligt, något svagt kvartal på grund av engångseffekter, vilket höjer det där PEG-talet. Men ja, jag vet inte.
Om ledningen har nu slopat utdelningar för att ta höjd för effekten av coronaviruset, vilket jag tror är ett bra beslut, visar ju på en mogen ledning som tar det säkert för det osäkra. Men av ren princip själv så kommer jag aldrig köpa CellaVision, för att jag köpte aldrig in mig 2014-2015 när det var en snackis, så det kommer jag alltid ångra.
Så du vill inte vara med nu heller, så att säga. Men som sagt, det finns ju också ett smörgåsbord av sådana här bolag, och många som är duktigare än oss på att hitta dem. På Twitter kan man ju till exempel kolla efter den gamla klassikern Labull, som skriver mycket om den här typen av bolag. Han är ju riktigt, riktigt vass på det, och det finns ju många, många fler som skriver det. Värdeinvesterare vet ju också lyft en del sådana här, och även, vad heter det? Investacus också. Det finns många man kan titta efter som skriver den här typen av bolag. Det jag vill lyfta, som egentligen ni ska ta med som huvudpoängen, det här är ju bara uppslag för bolag man kan titta vidare på, som vi gillar i alla fall. Men det finns många, många fler, och det man ska ta med, som sagt, det är det här. Leta efter bolag som har underperformat mot börsen, som har gått mycket sämre än börsen, men som inte borde ha några större egentligen effekter jämfört med andra bolag. Kanske till och med levererar just mot väldigt ocykliska industrier, så som faktiskt ändå medicin och hälsa är. Då tror jag man kan hitta några riktigt, riktigt bra dippar att köpa.
Absolut, men tänk också, bara för att det har fallit mycket betyder inte att det är ett bra köp. Det kan också betyda att det är ett jävligt skitigt köp, och det är därför det har fallit så mycket.
Absolut, jag säger inte att man ska köpa det som är billigt, men tittar man på någonting som har gått väldigt bra, som till mig själva kanske går ut och kommenterat att de inte påverkar särskilt stort, men det har fortfarande fallit mycket, mycket mer börsen. Ja, det kan vara intressant att titta på det. Då kanske äntligen de här värderingarna kommer ner lite grann, och så kan man plocka in dem. En liten tanke i alla fall.
Mycket möjligheter just nu, helt enkelt.
Och med det säger vi väl stort tack för idag. Och som sagt, jag försökte vara lite tydlig med vad vi ägde. Jag äger som sagt Sensa i min portfölj. Jag är intresserad av några av andra de här bolagen. Och vi har Medistim i vår bolagsportfölj. Men skulle jag köpa något, så vänta helt enkelt till efter avsnittet har släppts i sånt fall. Här hade jag som sagt tänkt köpa redan idag egentligen, men jag missade det för att jag var kass. Och därför fick jag inte en uppgång Lycorex, vilket var lite segt. Men därför då kan man lika gärna vänta 2-3 dagar till tills podden har släppts.
Absolut.
Men kom ihåg också, vad ska man komma ihåg, Fabian?
Okej, kan ju snabbt nämna att jag äger inget av de här bolagen, för disclaimer.
Förvänta oss vi inte heller, för du äger aldrig någonting vi pratar om.
Inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst, och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men om du vill prata med mig eller Niklas, vart kan du kontakta oss då?
Då skriver man till podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Men är du intresserad av kläder från fantastiska varumärken, ja då ska du inte mejla oss utan du ska klicka på länken i avsnittsbeskrivningen som är bestsecret.se/marketmakers. Så kommer du in det hemliga modeparadiset Best Secret och kan shoppa som sagt sportartiklar, massvis med fina kläder från fina märken. Just nu som sagt övergångsjackor och man har också en påskäggsjakt som är intressant att gå in och titta på där det finns fina, fina erbjudanden också. Sen yes. Får vi inte heller glömma...
Eller är du intresserad av nyemissionen från Combigen? Ja, hoppa in i avsnittsbeskrivningen för där kan man hitta en länk till deras hemsida.
Ja, det tycker jag ska kika in på. Som sagt, den tar ju slut här redan 3 april så gå in och kolla på det direkt när ni hör det här. Men kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk så läs alltid prospekt och alla andra relevanta marknadsdokument. Hörrni, sist men absolut inte minst, stort stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Puss och kram.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.